Välkommen till Odla med Maj-Lis Pettersson och mig, Bella Linde. I det här avsnittet ska vi prata om förökning av örtartade inomhusväxter. Dessutom svarar Maj-Lis självklart på frågor från er lyssnare. Vi börjar hemma hos Maj-Lis, några mil utanför Uppsala, i den lilla stugan där hon förökar växter från sticklingar och rotknölar. Nu har vi hamnat i en djungel av örtartade inomhusväxter. Vad är det du har här, Maj-Lis?
Vi lyfter på härligheten så ser vi naturligtvis pelargoner, pelargonsticklingar. Ett fåtal just nu, för jag har satt ner de flesta redan. Men en del är kvar. Sen ser du ju också lite andra växter som jag tycker är roliga att göra planter utav själv. Det här är en liten jordreva, en brokbladig jordreva som man brukar ha som det där hängande i en urna på sommaren. De är ju så lätt förökade för att de bildar en liten rosett, en liten reva kan man säga, precis som jordgubben. Och så är det bara att sticka ner dem, så kommer ju rötterna fram. De är ju nästan färdiga på den där revan.
Ska vi börja ändå med att definiera örtartade växter? Kan du förklara det?
Ja, det är ju sådana som inte i första hand blir vedartade, hårda stänglar och så. Men visst, en äldre planta kan ju börja gå över till det. Om du tänker på en pelargon så kan ju den bli vedartad. Den nedre delen, säg att du har haft den i ett antal år, så är det ju bara här uppe i toppen som det fortfarande är mjukt och du kan göra sticklingar av det. Men längre ner så är de ju hårda och känns nästan torra. Va? Mycket svårt att föröka dem.
Så att du menar att det är lättare att föröka de här mjuka, böjliga, örtartade växterna? Och gör du då?
Om vi har en pelargon så börjar jag med att klippa ner ett skott som jag tycker är lite onödigt långt. Och då tar jag en sekatör. Det ska vara ett skarpt, fint snitt. Och sen utnyttjar jag den här dels för att ta en toppstickling, den som sitter allra överst, den som fortfarande liksom fortsätter att växa bara rakt upp så att säga. Det är den som rotar sig allra enklast, det är toppsticklingen. Men tycker du att jag vill ju ha många planter utav just den här sorten, det är en älsklingspelargon som jag har. Då kan du också ta delar utav den här skälken, bara det finns några noder brukar vi kalla det, där bladen har suttit fast. Va? Så två noder kan vara lagom som en ledstickling. Och den tar ju alltid lite längre tid på sig. För den har inte den där toppen som hela tiden drar iväg och bara vill växa vidare. Utan där måste det komma ut nya skott där bladen har suttit.
Ja, på själva skälkbiten som man har tagit.
Och det tar längre tid. Va?
Men det är och hur långt är lång tid?
Ja, om du jämför en toppstickling med en ledstickling skulle jag tippa att det beroende på vilken växt det handlar om. Men säger vi pelargon, så skulle jag tippa att det skiljer kanske 2-3 veckor från att den ena toppen har rotat sig och att ledsticklingen har rotat sig.
Kan man föröka alla slags örtartade inomhusväxter?
Ja.
Eller är det någon som är lättare än någon annan?
Om vi ska gå in på all världens växter, då finns det de som är jätteknepiga.
Då kan vi hålla på länge
också. Orkidéer till exempel. Ja. De är jättekämpiga. Utan nu pratar vi om det här som vi vill använda antingen som utplanteringsväxt, som sommarblomma. Eller kanske vi vill ha det på fönsterbrädan. Men det är inte i första hand orkidéer som vi brukar föröka utav. Utan det är ju pelargoner, det är fuchsier, det är, vad är det mer jag har? Flitiga lisa, lite margeriter. Och sen har jag såna här som har rotknölar. Det är lite spännande.
Det är det. Men du, innan vi går dit så pratade du och jag tidigare om ampellilja. Vad sa du om dem?
Alltså, det är ju min älsklings sommarblomma. Ja, alltså tänk om fler kunde liksom börja pröva och bli lika fascinerad som jag har blivit.
Och vad är det som är så fascinerande med den?
Det är ju en otroligt tålig växt för att vara ute på sommaren. Det kanske man inte tänker på när den hänger där i fönstret och bildar de här små revplantorna. Man är så van att det är en krukväxt.
Ja.
Den kan lika gärna användas som utplanteringsväxt.
Jag har aldrig reflekterat över att man kan använda den utomhus.
Men det är jättevacker. Och det har ju att göra med att de flesta sorterna är ju varierad, som man säger. De är tvåfärgade.
Ja. Men det finns är alltså en ampellilja. Kan du beskriva den, hur den ser ut?
Ganska långsmala lansettlika blad. Mm. Bildar en rosett i krukan. Och sen rätt vad det är så kommer en reva, precis som en jordgubbsreva.
Ja.
Och där sitter en liten en planta längst ut. Och den klipper jag bort, den här lilla tunna revliknande, ska vi kalla den
som
för?
Skälken, stängel.
Stängel kanske vi kan kalla den för, ja. Så att den behöver ju inte vara med, utan det lustiga är med ampelliljan att när du tittar på de här små plantorna som sitter där i luften, så har de liksom lite anlag till rötter redan. Så det är bara att nudda vid jorden som skjuter ut rötter.
Sätter du dem i jorden?
Jag sätter dem i krukor, precis som jag sätter pelargonsticklingar. Ja.
Och då måste vi komma till det här med att rota sticklingar i ett glas med vatten. Vad säger du om det?
Ja, du. Näckrosor möjligen.
Vattenväxter alltså.
Ja, vattenväxter.
Men du menar man ska inte hålla på med det vattenglaset?
Nej, varför ska man göra det? Man bara förlänger rotbildningen. Det tar ju 4-5 veckor längre tid att rota en planta som du har satt i vatten jämfört med om du har satt den direkt i jord.
Ja, för att man ska byta plats på den.
Nej, men eller? Det kommer inte ut rötter.
Personligen har jag försökt med den här med vatten. De ruttnar ju.
Ja, det också.
De här små
precis,
skotten.
Precis. Det är ganska ofta det händer. Men det, ja, för det, ibland så stannar de ju kvar i, och då får de rötter så småningom. Men jag tror att det där har att göra med att i det fallet när de sätter i vatten, då är det så uppenbart att de ser att det blir rötter. Men när du har dem i jord, då är det inte lika lätt. Inte 17 ser du att det är rötter i den där jorden.
Det har man dem i vatten, så ser man när det händer någonting.
Ja, och då tror man kanske att det går fortare bara för att de står i vatten. Men mycket längre
så ner med sticklingen i jorden direkt, oavsett om det är ett skott du har knipsat från en pelargon eller vad det nu kan vara, eller om det är en sån här liten utlöpare från en ampellilja.
Lilja heter de, just det.
Men du, sen var du här och innan jag avbröt dig. Vad är
exakt
det här för någonting? Vad kallar du för rot?
Alltså en del har rotknölar.
Rotknölar.
Här är en liten rolig sak.
Vad är det
som heter rödluva.
Vad är det? Gulligt.
Har du hört talas om femöringar?
Ja.
Archimenes.
Ja.
Ja. Det här är en archimenes, men den har röda små blommor.
Och hur växer den då?
Av någon märklig anledning har den här växten på något sätt försvunnit ur marknaden. Det är en riktigt gammal kulturväxt, alltså att ha som krukväxt.
Och hur ser den ut när den är färdig? För nu har vi en liten kruka.
Det är små röda blommor. Små röda blommor som kommer hela tiden. Blommor jättelänge på sommaren. Men den har det ju som krukväxt inne. Men när väl den har blommat över någon gång på höstkanten, då får den vissna ner. Och sen står den torr hela vintern tills jag väcker dem. Då slår jag ur den här krukan, letar reda på de här som ser ut som små kottar. Det brukar kallas för kottar också, de här rhizomerna. Och så lägger jag ett visst antal i krukan, väldigt ytligt.
Mm.
Och så börjar de att skjuta skott, som du ser. Men den är glad för värme. Så jag har ju värmematta här under. Har du känt så varmt?
Jag känner på krukan att den är väldigt varm och härlig.
Det gynnar ju rotbildningen fantastiskt.
Men vad sa du? Det kallas för rotstickling. Och det är för att
man kallar det? Ja, inte rotstickling egentligen. Men vi kallar dem för rhizomer. Så är vi rätt ute. Och det är stamdelar egentligen. Ja, så att det är stammar som ligger. Och då kommer ju skotten från stammarna upp. Det är det du ser ovan jord där.
Och vad har du mer här då?
Ja, här är en knöl.
Ja.
Och det är konjaksknölkalla. Jag tycker om kallor. De är fascinerande.
Hur förökar man den? Var får knölen ifrån då?
Knölarna bildas under sommaren. Från den här ensamma knölen som jag nu har satt i en kruka så kommer det nya små knölar runt omkring under sommaren. Tar jag vara på dem? Det blir hur mycket som helst.
Och hur förvarar du dem under vintern?
Torrt i det här rummet. Här är det på vintern mellan 12-15 grader. Det är perfekt för dem här. Men det får inte vara fukt i jorden, för då är det risk att de ruttnar under vintern.
Men de står i jorden
står
i det
kvar,
här rummet?
Står kvar.
Du planterar ner dem när du har tagit
Ja, det beror på hur jag
knölarna.
Använder dem. Men en del är det solitärer. De får stå där i en jättekruka till slut. Det ser ut som en palm när den kommer upp. Och andra kanske jag sätter tillsammans med några sommarblommor i en urna. Så får det bli den där höga växten. Och så är det lite lägre växter runt omkring.
När du sticklingsförökar på det här sättet, vad använder du för jord då?
Till de här växterna som kommer i kontakt med jorden då. När de ska
här knölarna som vi pratar om.
Ja, alltid. Ja. Då brukar jag ha såjord överst. Men jag har lagt lite mer näringsrik jord längre ner. För har de väl rotat sig, då är de glada för att direkt komma ner i en mer näringsrik jord.
Och då finns näringen där.
Då
ligger den och
på
väntar
plats.
På rötterna.
Precis. Inte så känsligt för mig att behöva hålla på plantera om. Och de här rödluvorna, de kommer ju stå i de där krukorna hela sommaren och blomma inne på fönsterbrädan.
Och de här har du inne? Du sätter inte ut dem?
De där rödluvorna, de är här inne. Men de här konjaksknäkallorna, de mår ju jättebra vara ute.
Och jord till sticklingarna, som när du sätter ner till exempel pelargonsticklingar?
Ja, de får såjord.
Såjord, där också?
Liten kruka och såjord.
Och när är det dags att plantera om?
När jag vänder på krukan och tittar så ser man att rötterna börjar kommit ut i botten på krukan. Då planterar jag om dem.
I större kruka? Mm. En stor kruka direkt?
Inte allt för stor, utan det beror på hur jag ska använda den också. Va? Men i allmänhet är det här som jag ska plantera eller också kommer att få stå i den där krukan under sommaren. Jag älskar ju att ha mycket pelargoner i ett bågväxthus. Jag riktigt gotta mig i pelargoner.
Oj,
och då blir det
ju
inte
här.
Så jättestora krukor i allmänhet, men en del har det också.
Du, någonting som vi inte har pratat om, det är de här vulkaniska materialen perlit och vermikulit. Använder du det?
Ja, perliten, den ingår faktiskt i den såjord som jag köper. Jag blandar ju inte såjorden själv.
Och vad är perlit?
Perlit är ett vulkaniskt material, precis som du säger, som är kraftigt upphettat.
Ja.
Och då blir det så här vitt. Jag är inte så jätteglad för det där vita. Det lyser lite mycket. Men jag märker det att när det sen har varit med i landet, när man har planterat ut eller i krukor och sådär, då kommer det att anta en liten annan färg beroende på jorden runt omkring.
Men vad gör det här för nytta, det här materialet?
Det blir lite lätt. Luftigare, och det gillar ju växterna. Och sen är det ett material som inte heller håller på och jobbar och lämnar ifrån sig ämnen eller suger upp ämnen, utan vi kallar det att de är inerta. De jobbar inte och
som
förstör.
Sterilt nästan.
Precis. Ja.
Och sen då, så har du planterat om i någon slags slutkruka. Hur gödslar du då?
Jag ger alla växter, speciellt de som är inomhus, krukväxterna och sådär, pelargoner och så, en svag näringslösning. Och då kan man undra, vad är svag i det här fallet? Det är 1 promille, 1 kryddmått per liter vatten. Och det får de vid varje vattning.
Och vad är det du använder då?
Jag använder ett flytande gödselmedel. Och då får de alla de näringsämnen som de behöver.
Och det räcker gott så?
Ja, absolut.
Och sen då, när det är så mycket hela säsongen?
Ja, och den växten som suger mycket vatten, den får lite mer näring. Än de här kaktusarna som inte suger så mycket, de får mindre näring. Precis så som det ska vara.
Mm. Och det är också sunt förnuft?
Ja, det är det.
Man får tänka till lite och se hur plantorna mår, hur växterna mår.
Exakt, man läser ju alltid av växtens hur den mår genom att titta på bladfärg till exempel. Och då ser jag på den där pelargonen. Den har en naturlig grön fin färg. Va?
Och om den inte skulle ha det, vad skulle den ha då? Om den
då skulle den ju få näring. Om jag har missat av någon anledning och planterat den där. När den väl ska planteras om och jag sätter den fortfarande i såjord och inte ger den någon extra näring.
Hur skulle den bli då?
I allmänhet är det kvävet som börjar visa sig som brist. Och då är det de äldre bladen som ger ifrån sig näringen till de unga bladen i toppen. Och då blir det där gamla bladet blir gult på grund av det. Men det kan ju åldras naturligt också. Men är det många som visar sån här gulbladighet,
då är det ett tecken på att man behöver pytsa på lite till. Det är som man själv behöver när man får blodsockerfall. Mm. Man behöver en macka.
Absolut.
Men då täcker vi över de här plantorna igen och så tackar vi för nu. Nu, Maj-Lis, är det dags för dig att svara på frågor igen. Och vi har fått in jättemånga lyssnarfrågor. Det är människor som har skickat frågor till odla@odlapodden.se. Och det är vi ju jätteglada för. Vi börjar direkt med bladfläckar på julros. Det är Lisa i Uppsala som skriver och undrar: vad är detta på mina julrosor? De finns där varje år. Det är döda fläckar som främst sitter i kanten på bladen. Vad säger du om det här? Det är en bild här också. Kan du beskriva?
Ja, de där fläckarna, det stämmer. De sitter ofta i kanten. De är lite koncentriska. Alltså det innebär att man ser liksom mörka, runda partier i de där fläckarna. Och det är en svamp som orsakar det. Det tråkiga är att det är den vanligaste julrosen som är den mest känsliga. Alltså den här vita, den heter ju Helleborus niger. Och det är den som vi kanske köper till jul, har inomhus, det trivs den inte, den vill ju vara ute. Men i alla händelser, vi vill gärna ta vara på den och då planterar vi ut den i rabatter. Därför är den så vanligt förekommande. Men alltså detta är inte så roligt att se, för det ser skräpigt ut och det är inte lätt att göra någonting åt det hela. Jag skulle faktiskt nästan vilja rekommendera, använd andra julrosor. Det kan vara hybrider, alltså sådana med korsningar, som inte är så känsliga för den här svampen. Och måste man i alla fall ha den vita, vanliga julrosen, så finns det ju biologisk bekämpning som man kan pröva med. Men det är ju sådär med bekämpning överhuvudtaget. Det är sånt som måste upprepas. Och det måste ofta upprepas varje år. Och då kan man tycka, nej, varför ska jag hålla på med det när det finns sorter som står emot den här sjukdomen? Den här biologiska bekämpningen, då använder man en svamp mot den här svampen. Så det är krig med svampar, olika arter så att säga. Och de här som är nyttiga då, de heter trichoderma, de släkte trichoderma. Så det finns att få tag på, det är inga problem. Så man kan ju prova. Om det är så att man har ett stort bestånd av den här vita julrosen, så är det ju värt faktiskt att pröva med biologisk bekämpning.
Var får man tag på den biologiska bekämpningen?
Ja, oftast det är lättast att skicka efter det på nätet. Om man söker på trichoderma till exempel och julros, ja, då kommer man till de firmer som säljer biologisk bekämpning. Men jag har sett att det finns en hel del garden center som säljer den här produkten. Så man kan ju börja med att fråga den handel man brukar gå till om de har hemma. Det underlättar ju istället för att hålla på att skicka efter någonting.
Då går vi vidare i frågeskörden här. Jag hoppas, Lisa i Uppsala, att du fick svar på din fråga om fläckar på julrosen. Bästa Maj-Lis, skriver Anna på Furusund. Jag har flyttat till ett hus och på tomten står en gammal buxbom. Den är stor, cirka 2 meter bred och kanske 1,5 meter hög. Jag vet ju att de här ska beskäras flera gånger per säsong, men denna är inte beskuren eller skött på några år. Det har bildats håligheter i formen, så nu är frågan: hur hårt vågar jag beskära den här buxbomen? Och går det att klippa in den hårt för att till slut få in en fin ytterform? hur ska jag göra? Det undrar alltså Anna på Furusund.
Mm, den är inte vacker. Det vill jag faktiskt säga till lyssnarna som inte ser den här stora. Alltså den är ju jättestor. 1,5 meter gånger 2. Det är inte så många buxbomklot som ser ut på det viset. För man kanske kan tänka att det var ett klot från början. Det är mycket döda grenar. Den är väldigt blek. Så jag skulle vilja ta det här i 2 steg faktiskt. Nu första året, ganska snart nu när värmen håller på att gå ner i marken, så tar du och gödslar den här så att den får en bra kondition inför en beskärning nästkommande år i den här tiden. April är en bra månad i den del av landet som jag tror att Anna håller hus. Det är perfekt med april månad. Men nu måste hon ha lite färg på den här först och främst. För den har inte fått någon näring under tiden som någon annan ägde den. De har inte tänkt på att växter behöver näring var de än står någonstans. Det kanske är en synnerligen mager jord den står på. Precis. Så börja med det. Ge gärna lite flytande till börja med så att det går lite snabbt och få lite näring till den. Och sen kan man ju också lägga på brunnengödsel till exempel som är lite mer långtidsverkande så att den får lite näring resten av året också.
Stallgödsel tänker du på då?
Ja, precis, precis. Så det är det som ska göras i år. Sen kommer nästa år och då gör man beskärningen. Och då kan man ta i ganska hårt. Buxbom är ju bussiga på att komma igen. Jag vill lova att det ser inte vackert ut alltså när man skär in den här. Säg att du spar ungefär 25 cm i höjd. Men försöker göra den som ett klot. För jag tycker det skulle ju passa väldigt bra. Det är ju en fristående buske, solitär. Och då vill man ju gärna att den ska vara som ett klot. Inte som en häckväxt utan som ett klot. Så att då är det beskärningen som sker nästa år i den här tiden.
Men menar du att hon ska skära ner den från 1,5 meters höjd till 25 centimeter?
Ja, så hårt. Och sen sköta den som Anna visste om själv. Att man ska beskära den 2 gånger om året. Då får man i fortsättningen en tät och fin, ett tät och fint klot av den här. Den ska tåla det, absolut. Mm.
Anna, hoppas att du får till den här buxbommen och alla ni andra som har sån här övervuxna buxbomsklot. Vi har en fråga här från Eva som har innegurkor som kom igång fint under belysning och de är omplanterade i stora krukor och står ljust i ett stort fönster nu. Men tidigt började bladen få skador. Eva har också sett lite sorgmyggor och har satt på klisterremsor och pudrat på lite kisel för att få bukt med dem. Och nu ser de nya bladen friska ut, men de verkar efter ett tag ändå få skador även dem. Så fick hon dessutom spinn förra året, men det var i slutet av innesäsongen och det liknar inte det här. Eva bifogar bilder och Maj-Lis, vad ska hon göra?
Jag skulle vilja ha ett mikroskop. Det är så jag jobbar. Att jag vill titta i närbild på saker och ting. De här små djuren som kan angripa gurka, spinn och trips och vad det nu är för någonting. De är inte så stora. Så det ibland går man liksom, ja, ögat hjälper inte till så mycket. Men jag har ju försökt att förstora bilden i alla fall. Och jag kan inte se någonting som har med någon parasit att göra. Och de där sorgmyggorna, de har inte med den här typen av skada att göra. När du har sorgmyggor, då är de och jobbar nere på rotsystemet. Och när de gör skador på rotsystemet så kommer det gärna in svamp. Och de svamparna kan orsaka att hela plantan vissnar. Det är det resultatet. Men enstaka sorgmyggor brukar inte ha någon sån betydelse överhuvudtaget. Då ska det vara lite fler som snurrar runt bland plantorna. Så att det är lite lurig den här bilden. Jag tycker mig känna igen det faktiskt på tomat med små döda fläckar. De är pyttesmå, bara någon millimeter stora. Men ingenting som jag relaterar till någon parasit som sagt. Utan jag tror att det har någonting med vad vi kallar för fysiogen skada eller en icke-parasitär skada. Någonting som har retat växten lite grann i hanteringen. Men vad jag kan se, det är ju att ett av de nyare bladen, de ser helt fräscha ut. Så jag tror inte du behöver oroa dig ett dugg för det här. Och när mina tomater visade den här exakt samma skada, då var det bara en sort som gjorde så. Bland alla andra sorter som inte hade någon sån här skada. Det tyder ju också på att det har någonting, kanske i det fallet med genetik att göra. Någonting som just den sorten var känslig för. Så att, och det börjar komma gurkor. Även fast de står inomhus i fönster. Jag vet många som testar att ha tidiga gurkor på det här viset. Och risken är ju när man är inomhus att det är spinn som till slut tar hand om de här plantorna. Och det är lite dyrt skulle jag tycka att skaffa biologisk bekämpning för en eller två plantor. För det brukar ju inte vara några mängder. Men man vill kanske komma lite tidigare än vad man har möjlighet att göra när du har ett växthus. Men växthus, så det är lite lättare att undvika angrepp för det blir lite högre fuktighet där. Och där lönar det sig definitivt att sätta ut rågkvalster om man har växthusodling. Även om man bara har ett antal, kanske 5-6 stycken gurkplanter, så tycker jag det är värt att använda biologisk bekämpning.
Men i detta fönster inget sånt alltså?
Nej, jag tror inte att det är något problem egentligen som du kan göra någonting åt. Utan det här är en reaktion som växten talar om att nej, det var någonting här som jag inte gillade. Och det är ju omöjligt att säga. Man skulle vilja ha en liten apparat man kunde sätta in bladet i som talade om att det var den där omplanteringen vid det tillfället eller det var den där flytten eller någonting som har hänt, va? Men jag tror inte att det är några problem, utan skörda gurkor och ät härliga gurkor.
Det är ju underbart med de här gurkgardinerna som folk jobbar ganska mycket med. Maj-Lis, du och jag tackar för det här avsnittet av Odla med Maj-Lis och Bella. Och ni som har frågor, skicka dem till odla@odlapodden.se. Skicka gärna med bilder så att Maj-Lis kan se hur det ser ut. Tusen tack för att ni har lyssnat. Det här avsnittet är inspelat i samarbete med Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan. Producerade gjorde produktionsbolaget Belladante. Om 2 veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Hej så länge!